Ja, tjena, välkomna. Det här är eftersnack från Hammarbys egen lilla hemsida. Vår bara Bajen som handlar om en sak, nämligen Hammarby. Och idag så ska det väl handla om ännu mindre egentligen. Det ska handla om ett hörnmål. Ja, det ska handla om lite till faktiskt. Vi ska prata om AEG så småningom och vi ska också nämna lite om damfotbollen faktiskt. Vi som ska göra det är jag som heter Kent Granqvist, det är Stefan Brundin, tjena.
Hej, hej, god kväll.
Johannes Betanis.
Hallå.
Och Gustav Jelin.
Hallå då.
Och damfotbollen, jag tänkte nämligen bara uppmärksamma 30 stycken tjeckiska byggarbetare som var på en dammatch igår.
Ja, jag var där också. Du och jag var där och blev... Vi hade dubbla klackar på damfotbollen. Vi hade dels ett gäng som var någon ny ultras-kombination av någon slag som hade några banderoller, bland annat en banderoll där det stod Kir på. Och de körde någon form av båt... såna enklare bengaler, om man säger, som inte brann så jättemycket, men ändå lite bengaler. De satt liksom i den här hörnkullen liksom där på kanalplan. Nej, det var ett gäng, de var kanske 15 pers. Sen var det ett tjeckiskt gäng som var 30 pers som körde trummor och tuter hela matchen.
Och det var lagkaptenen Hanna Olssons byggarbetare. Ja. Hon är förman. Otroligt roligt att ha dem där.
Hon jobbar som, alltså det, hon var chef och hennes
byggarbetare var på plats. Men det var igår och vi ska kanske nämna lite grann om damfotbollen sen. Men först ska vi faktiskt lämna över till dagens huvudperson. Patrik Eriksson har nämligen någon med sig.
Jajamän, jag står här med Kennedy framför mig. Vad har du att säga om matchen idag?
Nej, jag tycker vi gör det bra första halvleken. Vi dominerar, tycker jag, första halvleken är riktigt bra. Och sen i andra halvlek tycker jag inte alls. Vi börjar bra första 20 minuterna. Jag tycker att Brage tar över matchen och gör det bra liksom. Och gör dessutom 2-1 där. Och så att, då får vi det väldigt jobbigt. Men sen kommer vi ändå, då börjar vi rycka upp oss lite sen där. Och till slut får vi till 3-1 där. Så det var riktigt skönt att punktera matchen liksom. Och så att, jag menar, vi har många, så har vi 20-30 minuter att spela fantastiskt. Som vi gjorde mot BP också. Och sen slappnar vi av på något sätt. Och då får de lite övertag och gör mål på oss. Och då blir det uppförsbacket istället för oss. Så att i det här fallet tycker jag att... Vi måste bara höja oss när det gäller den biten att vi kan behålla den här jämna nivån. Liksom. Så att, men annars är vi nöjda med 3 poäng idag. Tycker vi var väl förtjänt.
Vi behöver prata om dina mål också. Vad har du att säga? Ta dem en i taget, första målet.
Ja, första målet är väl egentligen... jag har ju ändå tränat på det här egentligen lite då och då. Skjuter lite själv och nöter på egentligen. Det är mina kvalitetshörner och vad det är. Liksom. Så det känns skönt liksom. Och den satt ju, jag fick ju resultat. Jag har ju verkligen tränat på det här och idag satt den verkligen bra. Och sen hörnan, det är väl egentligen också en grej som jag har alltid för. Liksom jag har haft i Spanien med, liksom, med hårt inåtskruvad och lite variation av annat. Och i det här fallet så tycker jag att den satt bort det där. Så det är kanske lite extra bonus på det, men det är skönt ändå liksom, att göra det.
Det är en läge för ett tredje mål också sen i andra där.
Ja, det var väl egentligen en lite svårare vinkel. Jag får inte riktigt träffen om man ska vara ärlig. Men det är okej liksom. Så att, nej, men det är... Vi tar 3 poäng så är jag jättenöjd och laget är nöjda. Det är viktigast liksom.
Men hur känns det nu? Du har kommit och fått spela lite matcher och spela några matcher rakt igenom hela matcherna. Hur känns det i kroppen?
Ja, kroppen är helt slut om jag ska vara ärlig. Jag känner mig väldigt trött och sliten och... Det tar ju på krafterna och sen är det liksom så att det är fortfarande där jag sa tidigare. Jag behöver ju liksom ta match för match liksom för att komma upp i min nivå. Och idag tycker jag liksom salt min tredje match på så pass lång tid så att jag är ändå nöjd med min insats idag.
Om du skulle sätta det liksom på nivå, vilken nivå, vilket procentaktigt, vad ligger du på för nu?
Nej, det är svårt för mig att uttala mig och säga vad jag ligger på procent egentligen. Så jag kämpar på varje dag egentligen för att komma upp i min nivå. Men jag har fortfarande kvar att få fram säkert. Så att, man ska inte ha brådska, man ska bara ha tålamod. Jag tror att det är det som är viktigt. Så jag måste få tålamod och få jobba i min takt. Det tycker jag är viktigast liksom.
Det sista, det är 10 poäng upp nu, Halmstad en match mindre spelad. Hur förhåller vi oss till avståndet uppåt?
Nej, det menar vi kan inte sitta och tänka på, menar det blir svårt. Jag menar, vi hade lite det egna händer mot BP tycker jag, och vi tappade, och det är synd. Jag menar, vi måste fokusera oss egentligen på match för match egentligen tycker jag i det här fallet. Så jag tycker inte vi ska tänka så mycket på dem. De gör sitt, jag menar, de vinner ju sina matcher också. Jag menar, det ska mycket till om vi ska verkligen ta tredjeplatsen. Det måste jag säga. Så att, men vi måste ändå kunna jobba på samma sätt som vi gör idag. Få igång liksom, så vi kan ha ett bra lag och satsa liksom, och ta steget upp till Allsvenskan. Det tror jag är det riktiga målet egentligen. Så att, men sen vet man aldrig. Det är fotboll, bollen är runt. Men de kan ha sina formsvackor, lite otur. Och vi vinner, vi har ingen press på oss. Liksom, och då kan det ske. Men samtidigt, vi måste bara fokusera på våra matcher tror jag.
Tack för en bra match idag. Lycka till för den här.
Tack så mycket Patrik Eriksson, och tack så mycket Kennedy Bakircioglu för målen, fantastiska mål. Ja, ska vi prata om dem, båda målen, starta på riktigt här, får se om vi får lite ordning på den här sändningen. Jag vet att det kommer att vara lite ljudstörningar precis som för två matcher sedan när vi när vi nu sände senast härifrån, och vi kommer att ha liknande ljud, leva med det tyvärr. Målen, fantastiska mål.
Ja, det är Kennedy-mål som man har drömt om att han ska göra. Som han gör nu, två stycken i rad. Liksom. Det var underbart att se.
Man tänker den där frisparken, det är lite så här Enköpingsvibbar. Fast den var ju kanske ännu brutalare den som han gjorde då. När det begav. Men det är ju otroliga mål såklart. Sen, det här känns som att man kommer gå in några repriser för att se hur gick det till egentligen. Helt plötsligt sitter de i krysset och man undrar lite, vad fan var det där? Såg jag rätt liksom? Det är ofattbart faktiskt. Då får se i Superettan.
Och sen som många hundra pers har påpekat redan, så Nacka Skoglund hörna från samma hörn där också som...
Jag tänkte just det, det där målet skulle ju ha kommit i hans debutmatch på Söderstadion. Då hade det blivit odödligt.
I övrigt då, Kennedys, först och främst man placerar in honom i mitten idag.
Jag tycker att tillsammans med Nick, kommer inte på om de har spelat tillsammans. Nej, det kan de inte ha gjort på. Det var både fart och fläkt, och de bytte av med varandra på ett jättefint sätt. Och det kändes som det var fart i vårt mittspel. Det var väl i mitten på andra halvlek som det kändes som att, jag vet inte vad som hände, det var så mycket press på oss. Men de två tillsammans tycker jag var väldigt, väldigt skönt att se. Och det tror jag faktiskt någonting som kan vara värt att bygga på mer än Baggio till och med, som är lite sörlig i mina ögon.
Ja, jag håller med. Det var, jag tyckte ibland att det blev... att både Rynell och Lallé gick in lite för mycket i mitten, och att det blev lite för dåligt kant. Alltså vänsterkanten i första halvlek var jättedålig. Alltså Brage kom igenom massor på den kanten, på våran vänsterkant. Alltså. Rynell var alldeles för centralt ibland, tycker jag. Och jag vet inte om det beror på att Kennedy spelade där eller vad det beror på, men det var jävla märke till det flera gånger i alla fall.
Är det i mitten som Kennedy ska spela, Johannes?
Alltså mittens rike är helt klart. Han ska öppnande passningar, han är säker, han blir inte stressad, han är undersatt under press och så vidare. Tempot, precis som man säger, den kapaciteten, och det kommer komma sen. Men, och han mattas väl egentligen hela tiden under andra halvlek, varpå de bjuds in i matchen. Så lite så att jag känner jag det. Men det är ingen tvekan tycker jag att han ska vara i mitten. Kennedy ska ha en fri roll och göra precis som man vill och ha bollen egentligen hela tiden, och sen får de andra anpassa sig. För att här tar man in en kille som är liksom tre nivåer högre än hela tiden, så är det. Han ska inte springa omkring på någon kant och hamna i någon svensk fälla och slå massa bananskruvar i inlägg och grejer. Det är bara trams. Alltså, killen ska komma och vara farlig, och alla fasta situationer och alla bollar på honom liksom, så löser det sig ganska mycket, tror jag, eller hoppas jag. Allting annat är bara resurslöseri.
Sen är det kul att det märks verkligen att Rynell och Kennedy och Sundin, att de tre har hittat väl mycket kortpassningar, snabba, alltså de hittar varandra, och det känns som att om de har gjort det nu på bara några veckor så finns det mycket framtid i det samarbetet mellan de tre, och det är kul som fan att se.
Kenny, du hittar verkligen Sundin till och med till den milda grad att han prickar ryggen på honom.
Ja, det var en fantastiskt läge där när Sundin skulle springa på djupet, och Kennedy lägger egentligen en helt perfekt boll, men Sundin får den i ryggen tyvärr.
Men det är återkommande under matchen att det är på det sättet att Kennedy har bollen, lägger den, och sen ser det ut som att han slår den för bra, utan det är ju egentligen att ska jag säga, han slår La Liga-passningar på i Superettan. Alltså det är, om man ska vara lite löjlig, men lite så är det faktiskt. Att han har ett spelsinne och ögon för spelet som inte de andra egentligen riktigt har kanske. Och det där kommer de kanske inte heller kunna synka upp helt nästa år, men det kommer bli bättre för varje match som spelas.
Men känslan är väl ändå att Sundin är en av dem som uppfattar det bäst?
Absolut, absolut.
Mm. Och Krunell tycker jag också.
Alltså, men vi kan ta det sen kanske.
Inte efter en sån här seger.
Nej, men varför ska vi hänga upp sig på det där? Men för mig är han en Castrotello-typ. Alltså det är otroligt snyggt på små ytor. Det blir inte så mycket annat. Gå framåt, utnyttja det där. Det är samma dribbling som är jäkligt framgångsrikt och slå första killen. Och sen så vill han gärna göra om det. Det blir inte så mycket öppnande passningar. Han kommer sedan ta avslut. Men varför hänga upp sig på det nu när vi ändå vinner med 3-1? Och det är liksom drömmålna just nu. Men jag tycker att han har mattats under året i alla fall, jämfört med hur det var i början när vi tog de här första 5 segrarna.
Var ni oroliga för att tappa den här ledningen?
Ja, när Brage gör 2-1 så är, och det ska man inte behöva bli en sån här match där vi kontrollerar första halvlek. Alltså, vi tokdominerar ju första halvlek.
Men det man delar upp det på, det känslomässigt plan så känns det att det alltid kan gå ut för eller gå åt helvete när det är 2-1. Men tittar man, om man kanske titta lite nykter så överlag så hade ju aldrig så känd, alltså som Kennedy sa att han tyckte att vi bjöd in Brage i matchen och att Brage dominerade. Ja, de hade mera boll, men jag kände aldrig att de var speciellt, att de tryckte på. Nej. Eller hade anfall på anfall på anfall eller var riktigt riktigt nära. Och sen tycker jag att det här deras 2-1 mål, det var ju en solklar frispark på Sundin. Han tar ju ett nack, nästan som tappar boll i det läget. Så det, jag tyckte man
Innan de ställer om, menar du?
Nej, alltså de gjorde ju en omställning där på mittplan. Och de rycker tag i Sundin. Jag tycker det var en solklar frispark.
Annars är det att de sicksackar sig genom försvaret. Hade bara gjort ett liknande mål så hade man ju varit... Ja.
Men Sundin vet jag framme också efter annat på det.
Hopp var jättearg.
Ja. Men fast kanske mer på sina egna spelare än på domaren.
Jag är lite inne på Stefans led. Egentligen hade de kanske mer farliga chanser i första halvlek. Alltså, de hade en virket och så var det väl ytterligare någon chans som var jäkligt farlig. De kunde egentligen få ut så mycket av det. Deras forward kändes inte så jätteheta. Okej, nu gjorde väl en av de målen.
Men överhuvudtaget kändes Brage som ett ganska dåligt lag. Alltså, motståndsmässigt så var det jämfört med våra två senaste matcher mot BP och Ängelholm så är det klassskillnad. Det märktes ju. Alltså, BP och Ängelholm är riktigt bra lag. Medan Brage, vad är en nivå sämre?
Nu har vi spelat mot 3 mittlag. Brage, Ängelholm och Falk BP då, som ligger ovanför oss. Alltså, om man ska göra någon form av kalibrering var vi står just nu så är det uppenbart att vi är ett med det här laget så spelar vi bättre än i mittens rike.
Absolut.
Så vi är ju på något sätt, om man ska ta det som en värdemätare.
Vi ligger 4 och det är där vi ska ligga.
Med det här laget
just nu. Jag tror att vi är fjärde bäst i Superettan liksom, över den här säsongen. Jag tror att tabellen inte ljuger faktiskt.
Ljuger gör ni inte, men ja, okej.
Okay. Vad tycker du att vi ska lägga allt efter det här året hittills? Eller
det är en större diskussion än så. Alltså att Hammarby går in, alltså det blir nästa år, fjärde året i rad vid Superettan. Det är klart att det är under. Men jag vet inte om jag tycker att Halmstad och Brommapojken har så mycket vassare trupp än vad Bayern hade även i ingången till året. Jag är inte så säker på det.
Absolut inte, men jag menar heller. Utan jag menar spelmässigt i år, om man har sett matcherna. Och sett övriga matcher, alltså jag har kollat en hel del på andra matcher också i Superettan. Och då, jag tycker att Bayern faktiska alltså fotbollens matcherna så är de sämre än BP och Halmstad.
Ja, det är ingen tvekan om.
Med de tankarna så ska vi också lämna över tillbaka till Patrik Eriksson igen som finns på plats och den här gången med assisterande tränare Carlos Banda.
Jajamän, jag står här med Carlos Banda. 3-1, vad finns det att säga om matchen idag?
Det var lite sådär, första halvlek väldigt bra tycker jag. Ta några minuter innan vi kommer in i matchen, men första halvlek tycker jag var väldigt bra. Väldigt stabilt defensivt framförallt. Släpper inte till alls mycket och har några sådana halvlägen igen. Och så 2 mål på 2 fasta situationer, det är hur bra som helst. Fantastiskt frispark av Kennedy. Även om det går rätt i mål så tycker jag man ser bra vältajmade löpningar och så vidare som ställer till det för målvakten. Så vi var väldigt nöjda i halvtid faktiskt. Sen andra halvlek tycker jag inte alls att vi kommer inte in riktigt in i det. De får ändra sitt spel lite grann och vi får inte riktigt tag i deras mittfält där som får vända och vända. Och det blev inte riktigt den matchbilden som vi hade väntat oss.
När de här 2 målen som Kennedy gör, hur mycket träning ligger
på? Frisparken gör det lite grann. För när vi har tittat på på de här, så på Brage, så hade vi faktiskt läst av att de drar på sig en hel del frisparkar runt straffområdet. Så att vi stannar kvar lite ibland. Jag och Kennedy igår, eftersom vi visste att det kan bli lite frisparkar. Så jag, Runell och Kennedy stannade kvar och nötte lite frisparkar i ett återkommande där de drar på sig frisparkar. Men han brukar stå och nöta en hel del. Men det var väl roligt att vi ändå hade tidigt identifierat att det här kan hända. Och det här är viktigt att vi får till, så att vi kan få med, i alla fall göra ett mål på det här. Så det var kul.
För många av oss på läktaren så är säsongen över nu. Vi ser det som en lång försäsong till nästa. Hur motiverar man spelarna?
Jag tycker de är väldigt motiverade. Det är klart att dagen efter BP var det tungt och sådär besvikt. Jag tycker att vi, som jag sa till där borta i klacksparksrummet, vi fortsätter att jobba med samma intensitet och samma professionalism inför nästa motståndare. Hur vi analyserar, hur vi jobbar med våra egna matcher, hur vi analyserar dem och hur förbereder spelarna och så vidare. Så det har inte förändrats någonting. Så jag skulle vilja säga tvärtom. Det fortsätter att tunga in exakt hur vi ska jobba mot matcherna och sådär. Så jag tror att det vore respektlöst mot alla fans och mot oss själva också att dra ner garden i det här läget. Och inte spela klart säsongen, det tror jag är jättefel, och det ger fel signaler också.
Men hur tänker man nu? 10 poäng upp till Halmstad, en match mindre spelad. Hur förhåller vi oss till det avståndet?
Jag tror det är farligt att stirra sig blind på tabellen bara, som du säger här. Det är, matematiskt så finns det fortfarande en möjlighet, men vi är det som gäller att vinna där. Men igen, jag tror det är farligt att titta för mycket på tabellen och bara se säsongen som över.
När det gäller spelarna då, så tänker jag att vi har några spelare som vars kontrakt går ut, man vet inte det, och man har vissa spelare som vi vet ska finnas här nästa år. Tänker man lite på det när man ställer upp laget?
Ja, lite grann, men fortfarande handlar det om att ställa det bästa laget på banan just nu, och det är samma här. Även om deras kontrakt går ut för vissa och så vidare, så är de fortfarande anställda av Hammarby och ska göra maximala insatser för Hammarby. Men, och det är även för dem också, jag menar, de måste visa att de också vill vara kvar och så vidare. Så att det... Nej, jag skulle vilja säga mer att det är igen, alltså det är nästa motståndare är mycket, mycket viktigare än det här långsiktiga. Även om det pågår ett långsiktigt arbete, jag tycker att vi har börjat sätta ihop en stomme för nästa säsong som ser väldigt intressant ut.
Är det så att man tänker att man håller på att spela ihop laget nu, har fått möjlighet till nästa säsong, eller är det fortfarande?
Ja, men jag skulle se det hela tiden, alltså sådär. Alltså kommer in en ny spelare som blir en startspelare och så vidare, då spelar man in honom och så vidare. Så har det varit, i och med att de kommit in lite pö om pö här. Först kom ju Adelstam och Thomas in, sen efter ett par veckor kom Erik och Kennedy och Lucho. Så det har ju varit hela tiden en process att spela ihop ett lag. Och det kommer ju fortsätta nu också, i och med att det har varit avstängning. Vi har ju inte haft en elva som har, vad ska man säga, spelat 2 matcher i rad. Så det har varit så hela tiden, kan man säga.
Okej, tack så mycket.
Ja, hur svårt är det att spela ihop laget nu när det egentligen inte betyder så extremt mycket?
Men spela ihop, alltså det är som man säger, det bästa laget ska spela, punkt slut. Inte hålla på, nu ska den här killen matchas in för nästa och alla sina matcher. Det är det enda som är intressant, och det är, någonting annat finns inte. Det där köper inte det resonemanget, någon ska vila eller någonting. In med dem som är tillgängliga, ska bästa laget spela.
Punkt. Även om kontrakten går ut, om vi säger om absolut. Dahl skulle
absolut.
Ha varit...
Jag vill se Bayern vinna matcher, inte Bayern ge någon kille 2 matcher för att han eventuellt kanske blir jättebra.
Även om... vi rent matematiskt har, om det handlar om att komma mellan 5 eller 6 liksom i tabellen.
Om de bästa spelarna finns, alltså hörs att de bästa spelarna är tillgängliga, så ska de spela. Eller säg så här, varför ska man spela med någon som inte är tillräckligt bra för? Det verkar ju helt dålig huvudet.
Jag håller med om det. Den enda situationen som kan uppstå, det är om det finns 2 likvärdiga spelare, så skulle jag föredra att man spelar den som man på något sätt vill ha lite längre.
En spelare som vet om att han kanske inte kommer fortsätta, kanske inte är så jättehungrig heller, medan en 19-årig med 1 eller 2 kvar på kontrakt är hungrig att spela.
Ja, eller kanske han som blir kontraktslös ska in några bollar för att få ett nytt kontrakt någonstans. Jo, vet vi inte heller. Det går ju vända på det hur många gånger som helst, men jag håller stenhårt på att det bästa laget ska spela, det är det enda som är intressant. Någonting annat för framtiden, tänk. Vi vet inte ens hur det kommer att se ut i vinter. Det kan ju finnas spelare som idag har kontrakt över nästa år som kanske försvinner. Det vet man ju inte. Tänk om vi skulle få in några spelare också. Alltså få pengar för oss.
Vad säger Patrik om det här med att stå över vissa under kontrakt?
Alltså det är väl i grund och botten mest en hypotetisk fråga nu, eftersom alla verkar vara mer eller mindre skadade. Och sen lyssnar man också på Kennedy som låter som att han är sjuk och förkyld och helt slut i kroppen. Så att,
han blev farsa för 2 dagar sedan.
Ja, jo, vi ser det. Men alltså, så att, ja, om alla skulle vara friska, så tänker jag att man kanske ska spela in den som, och om jämbördiga, då ska man spela den som man vet är kvar nästa år annars. Men det är fan i slutet av en säsong, ofta händer det.
Brukar du annars, Carlos, när han pratar om fortsättningen av året här, ni pratar om tabelläget och så vidare.
Ja, men det var på att lyssna på presskonferensen också. Och Kennedy sa det, och Greg sa det, och Carlos sa det, sen sa det Kennedy när vi intervjuade igen, att det är match för match och vi måste vinna, och vi får köra liksom vidare, och det som händer.
Mm. Jag vill koppla det till det resonemang, jag är en fjärde lag i serien och så vidare. Ja, det är klart de är. Jag tror att det här, en av grejerna när Greg tog över han i vintras, var att han var ju helt oerfaren egentligen på en sån här position som tränare. Och han har väl också lärt sig saker under året. Och det är väl resultatet lite av det vi kanske ser i sommar, när det kom in en del spelare som vi inte haft i laget tidigare. Forwards hade vi inte innan och så vidare. Det händer ju grejer hela tiden. Och det där är väl en del i att spela bästa laget. Alltså det måste alltid vara intressant att vinna matcherna. Det är då man lär sig någonting. Att hålla på att torska matcher för att liksom eventuellt bli bättre. Det är ju helt... Det är absurd tänk. Liksom.
Sätter vi någon form av respekt i motståndarna genom att vinna resten också inför nästa år, eller är det, spelar det inte någon roll?
Få respekten hos mittenlag som var i år.
Är det bra det, att ha den pressen?
Nej, Bayern lyckas väl med att göra det tvärt emot ändå i slutändan.
Men sen att tänka så att vi tar det match för match och kunna verkligen spela det under hösten, det är inte något helt fel att kunna få in en sån mentalitet i truppen, att det är verkligen bara match för match som gäller, och inte flyga iväg efter 5 förluster eller 5 vinster, utan att man kan försöka hålla det.
Fast det där är ju en superklart räkna på poäng. Alltså det kan man ju ge sig fan på, att spelarna sitter tills innan BP-matchen i alla fall och tänkte, om vi slår dem med 2 mål och
Ja, men jag tror att om det beroende på hur tränaren agerar, så tror jag faktiskt att det kanske inte gör jättemycket i situationen, och man mentalt arbetar med den typen av frågeställningar, så tror jag det både är nyttigt och görbart också.
Nej, för konkurrensen i truppen tror jag är jäkligt viktigt, om man säger att nu är det så här. Den som vill liksom vara med nästa match måste ge fan 100% på träningarna. Okej, det är självklart. Det där är ju superklyscha. Det är klart de sitter och räknar och att om han skulle förlora med 3-0, så gör ju alla. Det ingår ju i själva spelet.
Fast det är väl en del av jag tänker att det är inte en del av förberedandet där man går in i matcher. Jag tänker att man alltid bara spelar en match i taget. Man skiter väl i tabellen. Man skiter väl i tabellen när matchen väl spelas.
Exakt.
Fast jämför pressen på Hammarby idag och i tisdags.
Ja, jo, nej, det är
alltså i tisdags så spelade Bayern en liksom, det kändes ju, även fast jag aldrig någonsin har kallat BP för ett derby, så kändes det som derby på spelarna. Mm. Hammarby var som BP också för den delen. Men alltså, det var ju vinna eller försvinna match på det. Alltså, det var en kuppmatch kändes det som. Idag så kändes det ju så här, ja, nu går vi in och lirar, det är kul liksom.
Men det är också klassskillnad på BP och Brage.
Självklart, inställningen i matchen var ju rätt många procent hetare.
Så började väl med ganska bra idag?
Jag säger inte att det var dåligt idag, men alltså, inställningen, alltså, attityden bara. Alltså, okej, det var en kass usel domare i tisdags, men det var 11 kort.
Ja, nej, det var ju
idag var det liksom en rätt...
Hade vi vunnit den här matchen om vi hade behövt på samma sätt?
Kanske, jag vet inte. Jo, det hade vi nog.
Om inte omfanns. Ja,
precis. Nej, men ibland kan det vara så att det är
hypotetiskt. Hade vi vunnit på BP om vi inte hoppade så sen sämsta dag på flera år. Ja, men det är liksom jättesvårt att säga.
Men ibland kan man säga att man spelar bättre om man inte har riktigt samma press. Och idag har vi inte riktigt samma press.
Det var det jag först skulle säga. Liksom.
Hade Brage tagit ledningen på sitt ribbskott där, då tror jag inte att det hade blivit en klang och jubel för helt ursäkten och sagt att nu tänker vi på liksom 2013. Det är snarare riskerat gatlopp och planinvasion. Alltså det är lite den grejen. Så att jag är inte så säker på att pressen tar sig olika uttryck. Men det är klart, när man dunkar in en frispark som kan göra, man kan säga att släpper pressen en del. Så är det ju. Mm.
Jag funderar på om vi ska släppa matchen också. Vi bara återgår snabbt till den här dammatchen som vi pratade om precis i inledningen. Där Patrik bara avbröt oss med sin Kennedy-intervju. Damerna slåss ju för att få spela i den nya damettan nästa år. Och igår så hade man chansen att avgöra och säkra den platsen. Tyvärr misslyckades man med det. Idag så kunde man ha fått den chansen i alla fall om Rågsved och Västerås hade spelat oavgjort. Det gjorde de inte. Men det roliga var i den matchen alltså, som sagt, att tjeckiska ledde på Hammarby. Ett helt gäng med trummor och allt.
Det låter trummor och pip, tutor och grejer.
Det låter som så här omvänd ryssresa för liksom, singlar som ska åka och skaffa sin fru. Var det här något annat upplägg? Liksom?
Ja, men
det
var alltså, Hanna Olsson,
30 men... tjecker ska fixa svenska fotbollsbrudar. Eller ja, vad fan har grejen?
Lagkaptenen där, alltså, hon är alltså chef på någon byggfirma och tog dit sina anställda liksom. Som är tjecker. Vi såg ju dem när vi gick in. Trodde det var liksom några turister som skulle någon annanstans uppe på kanalplan. Liksom. Och sen såg de ju ut, vi satt mitt emot dem. Liksom. På håll såg de ut som ett stenhårt som en stenhård firma från Polen. Liksom. Vilket de kanske var. Liksom. De lät som en väldigt familjär så, trumma och
typ. Ja, det var fantastiskt roligt. Ja. Fantastiskt roligt. Men de har två chanser till på sig att säkra det där. De leder alltså med, jag tror det är 5 poäng. Så att de har 5 poäng som de har till godo på de återstående.
Tror du de kollar på tabellen eller inte?
De räknar nog på tabellen. Och
garanterar.
Det är bara 2 matcher kvar.
Är bollen rund även i damfotbollen? Ja.
Och sen tänkte jag också då prata lite grann om AEG. Och det är så här att i veckan som har gått så har det ju sagts att Anschutz är på väg att sälja AEG, rubbet, rubb som stubb, hela företaget med alla inneboende delar. Och det där dök upp i pressen och på nätet och det hände inte så mycket. Som sa att det var inget speciellt med det här, business as usual, och Kent Hartzell sa väl det också. Någonstans. Men jag tänkte att vi skulle höra efter med vad vi kan kalla för fotbollens och vår egen expert på företagande, den osynliga handen som man kallar sig för på bloggen, Christoph Vogel. Välkommen till Bara Bajens eftersnack.
Tack, Kent, tack.
Vad är första spontana känslan för din del?
Ja, det kom ju lite som en blixt från klar himmel. Det var väl ingen som hade förväntat sig det. Att Anschutz skulle få för sig att sälja verksamheten.
Men vad innebär det för någonting?
Ja, rent konkret att han tänker sälja sina aktier och som du sa allt vad det innehåller.
Men finns det någon som ens vill att köpa rubbet?
Det är en väldigt bra fråga. Det blir en ganska stor transaktion i så fall. Det spekuleras på en värdering kring 7-8 miljarder dollar för hela paketet. Det var faktiskt en gick ut och sa, och det var Los Angeles rikaste man som heter Patrick Soon-Shiong. Hur seriös han var med det förtäljer inte historien, men man kan väl spekulera att det kanske finns några potentiella köpare av nya ekonomierna i Asien eller Mellanöstern.
Christoph, det är Stefan här, tjena.
Ja, men tjena, Stefan.
En liten fråga, sätt att förmedla den här typen av lite större transaktioner. En rad rådgivare och mäklare och corporate finance-firmer i bakgrunden som sköter den här typen av kontakter. Varför tror du att han går ut publikt och annonserar att vilja sälja? Det är inte så att det är blocket det säljs på, utan det är ju som sagt en annan typ av strukturaffär det här.
Ja, han kanske vill väcka idéerna där ute. Och locka fler intressenter helt enkelt. Tiden och bli rikare även på andra platser än Amerika och Europa nu för tiden.
Men vad kommer det här kunna innebära för Hammarby? Kan man räkna med att Hammarby finns kvar i det här eller kommer det här att delas upp och att Hammarby säljs i sådana fall den delen som äger Hammarby då säljs i någon mindre del ändå? Att man inte hittar den här stora köparen och kan det tänkas att det här faktiskt påverkar vår framtid?
Ja, det är naturligtvis inte helt uteslutet. Jag tror att den stora arenan, den nya arenan då, och Hammarby är egentligen en ganska liten position för AG som helhet.
Finns det någon risk för att Hammarby är så liten del så att man släpper den delen? Och i sådana fall, ska man vända på det, finns det någon möjlighet att man släpper den billigt så att Hammarby kan, alltså som idrottsförening, Hammarby fotbollförening, kan köpa tillbaks den delen?
Ja, jag spekulerar i något sådant. Det är tiden får utvisa. Jag tror faktiskt inte vi kanske ska överdramatisera hela den här situationen. Jag tror att vår framtid beror mer på hur Hammarby själva förvaltar sina egna resurser än vad som händer på ägarsidan.
Christoph Gustav här. Om rent potentiellt släppa Hammarby, hur mycket ungefär, vad tror du att Hammarby, att de 49% skulle vara värderade till idag?
Ja. Hur mycket jag skulle själv betala eller hur mycket jag skulle sälja för.
Hur mycket skulle du stå upp?
Ja, det är en hypotetisk fråga. Som, ja,
men ungefär, de har väl gett alltså 26 miljoner och sen har de gett några miljoner till, putsat ut. Men det, säg 30 miljoner att de har lagt in till Bayern. Är det fortfarande, skulle det vara ett rimligt värde? Eller?
Jag skulle ha svårt att finna en köpare som skulle vilja betala de pengarna. Mm.
Jag tror också att om det skulle ske något sånt så skulle ju det i så fall vara en del av en större affär. Låt säga att en ny köpare säger att man inte är intresserad av att köra vidare lagen utan affären. Och i det läget så skulle ju en utförsäljning av Hammarby i samtidigt som man ska sälja ut LA Galaxy och de värdena vara mycket, mycket större. Så jag tror att fokus på att få ut så mycket som möjligt för Hammarby-affären skulle ändå vara liksom begränsat. Men det är i alla fall bara en spekulation i alla fall.
Ja, det ryktas om att AEG nyligen tackade nej till ett bud på deras andra Major League Soccer-lag, Houston Dynamo. Tydligen så var det ägaren till Houston Rockets, basketlaget, som ville köpa även fotbollslaget. Så att det kan kanske, om det ryktena stämmer, tyda att de vill försöka sälja hela smörgåsbordet till en köpare. Så får köparen i så fall bestämma vad man vill göra med de olika delarna av företaget.
Och avyttra dem del för del i sådana fall, den nya köparen?
Ja, eller fortsätta driva dem som hittills.
Bara en tanke, vad som tenderar att hända den här generellt sett, det är ju att det kan bli ett visst vakuum när det gäller beslut, både i avslutningen så att säga utav den befintliga ägaren och inför att en ny ägare tar över. Då är det djärva beslut med, och speciellt när det gäller investering av pengar, mera för att se var landet ligger. Det är ingen som vet vem som kommer ha sitt jobb kvar när man gör den här typen av omstruktureringar. Så på kort sikt finns det väl en risk i alla fall att det beroende på hur det rinner ner till Hammarby och nya Stockholms eller nya Söderstadion, herregud, förlåt mig. Den risk man kanske skulle kunna vara rädd för, det är att det blir någon form av stopp i investeringar och beslut, och det skulle kunna falla negativt ut för Hammarby. Mm. Fram tills dess att det finns en ny ägarsituation och ny ledning klar.
Ja, det har du en poäng faktiskt.
Men summa summarum då, Kristoff, du tycker att det är egentligen bara att sitta still och vänta på och se vad som händer?
Ja, vad annars ska vi göra?
Samla pengar för att köpa tillbaks aktiemajoriteten eller resten, minoriteten som vi har sålt en gång i tiden.
Ja, det är också ett alternativ.
För det kan det inte vara smart att försöka se vad man har råd med och vara redo om det blir en snabb affär. Eller?
Ja, absolut.
Du lät inte helt övertygad om det.
Ja, det är en slant som ska samlas ihop som sagt.
Ja. Ja, men med det så lämnar vi AEG och tackar Kristoff Fågel för att du ställde upp här.
Tack själv.
Tackar. Ja, inte så mycket att fundera på då, än så länge.
Nej, men jag tycker ju liksom det finns de här två aspekterna riktigt innan den nya ledningen, ny beslut, nya strategier är satta och så vidare. Finns det en risk? Och sen den andra som är då, det är en risksidan, och den på lite längre sikt är ju faktiskt en uppsida och en möjlighet att möjligtvis om nu en ny ägare väljer och
tycker att... Ja, men säg att han heter Mansour eller vad han heter. Han sitter, snubben kommer in och köper hela kalaset och... Han verkar ju gilla fotboll. Kanske han kan slänga in. Regnar på AG. Kanske spiller ner lite på oss också. Man vet ju inte.
Men skulle det vara kul?
Vilken fråga.
Ja, men alltså, tycker du att det är kul som det är nu?
Nej, fast jag vet fan alltså.
Men jag frågade,
vad är skillnaden på en amerikansk miljonär?
Jag frågade Kent. Liksom, när jag läste det här så ringde jag Kent här. Och så snackade vi en stund. Och så sa jag att scenario var. Och så var det tyst några sekunder. Och så insåg jag att worst case scenario är ungefär det vi har nu. Men liksom... en högerkristen galen mångmiljardär som
är helt anonym och inte överhuvudtaget.
Jag menar visst, AIG Sverige är jättebra nu, alltså jättebra nu, men de har ju gått många steg framåt, men liksom och har ett positivt samarbete med Bayern det senaste året.
Hade de haft ambitioner,
kanske inte den liksom drömägaren för ett fotbolls.
Hade AIG haft ambitionen att se till att han vill verkligen vara topplag i Allsvenskan, som du har liksom hintat som till och från under där vi ligger idag, så enkelt kan man säga det. Det är liksom alltid minsta möjliga insats, tycker jag, hela tiden, så det kan egentligen bara bli bättre.
Först det är väl så det är. Alltså, vi spelar i en pytteliga. Jag tror den här drömmen om liksom en ny ägare som kan äga, spelar ingen roll vilket lag den äger. Vi spelar fortfarande i svenska ligan, vi spelar andra divisionen. Även om vi går upp så är Sverige fortfarande en liten skitliga. Så det som kommer spela över, det är sådana spelare som kommer hit ändå. Mm. Det är och nästan tagit plats och så. Jag tänker att det handlar om att bygga ett eget lag nu. Det handlar om att göra mer saker utifrån vad man har, istället för att tänka att det kommer någon. Vad var det Thomas Andersson sa?
Något som skulle falla ner.
Nej, att det faller inte ner nyförvärv från himlen. Nej. Det har vi märkt nu, det gör inte det.
Skulle ju Hammarby lika gärna kunna vara lika stora och framgångsrika i Skandinavien som säg FCK är? Alltså det finns ju ingenting som talar emot det. Nej, men nu blir diskussionen jäkligt stor, så att det ja, mitt drömscenario är att Bayern kunde köpa tillbaka och äga klubben helt 100%. Det hade ju varit perfekt. Alltså. Mm.
Och jag tror ändå att någonstans i den här förändringen så kan det öppnas en möjlighet. Så jag tror ändå att man ska sätta sig och räkna på och försöka fundera på vad har vi råd att pröjsa.
Hur kan vi få fram 20 miljoner?
Snabbt. Om det nu är det.
Folk, ja.
Snabba pengar.
Nej, men alltså, jag menar, en annan möjlighet är ju att liksom en ny ägare till AIG tycker att Hammarby är ointressanta för att det är små potatis och det är förlustaffär. Att man kanske styckar upp de 49% och bajare från olika, alltså när är intresserade av Bayern i Sverige, köper de 49% tillsammans. Det är ju i alla fall ett kanske lite.
Kan vi ringa Vicke Wislén igen och sen så blir det lugn och ro i organisationen.
Göran Paulsson.
Ja, just det. Ja, hur som helst, det här är bara spekulationer på hög nivå, men andra sidan är det som vi som fotbollssupportrar kanske är allra bäst på. Spekulationer. Två fantastiska mål från Kennedy fick vi se. Vi fick också se Christoffer Lallée öka
tänk
på sin.
Tänk vad skit han får hela
eller hur?
Tiden.
Men han gör sina mål.
Vad ska han göra för att folk ska bli nöjda? Jag begriper inte.
Han leder väl skytteligan.
Ja, det räcker tydligen inte.
Nej, verkar inte så.
Det var ett otroligt snyggt mål. Han gjorde det också.
Han har ju varit en av de bästa spelare på hela året. Ändå så går man in och kollar i knasforumen och det är ändå, liksom, han är för dålig. Han
har en hög högsta nivå och en halvbra lägsta nivå.
Ja, men så länge han gör 7-8 mål och alla andra gör 0 mål så liksom fanns lägsta nivå. Varför är så låg som den är?
Jag älskar Lallén.
Jag tror att han är för glad. Jag tror att det provocerar genomsnittliga
Hammarby. Så är det, absolut.
Hur fan kan man gå omkring och vara sådär glad för? Det är möjligt att det regnar ute.
Ja, exakt.
Ja, det var dagens match i alla fall. Kennedy och Christoffer Lallée lägger vi på minnet och så konstaterar vi att det är nog inte så jättemånga gånger till vi kommer att få se en hörna rätt i mål slagen av en Hammarby-spelare för Hammarby. Speciellt på Söderstadion.
11 matcher kvar på Söderstadion antagligen. Mm. Seriematcher med
så A-laget. Där kommer inte vara speciellt många chanser till för den där hörnan i mål. Vi var otroligt glada för att vi fick se det där målet idag.
Absolut.
Betydligt, om vi nu ska dra in Pablo i det här ändå, betydligt snyggare hörnmål än Pablos. Det fanns ingen ruff i straffområdet.
Vem fan är Pablo?
Eller hur? Men det fanns ingen ruff, inga oschystheter, hörna. Ja. Nu ska jag tacka er som är här. Antagligen stått ut med ljudstörningar och vi får försöka undersöka vad det där beror på, både till våra eftersändningar med poddvarianter och sånt och även direktsändningarna. Någon form av ljudstörningar har vi som gör att det klipper lite. Om ni har undrat vad det är som låter konstigt. Tack för att ni kom hit.
Tack själv.
Tack för det och tack till er som har lyssnat alltså.